This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hej och varmt välkommen till Karriärpodden som den här veckan också görs i samarbete med Women for Leaders och årets julkalender där. Vi vill se fler kvinnor i ledande positioner och bolagsstyrelser och fler kvinnliga ägare och entreprenörer. Vi jobbar i alla våra verksamheter i Women for Leaders, Karriärpodden och EQ Executive Search med att driva utvecklingen mot ett mer jämställt och hållbart näringsliv genom nätverkande, ledarskapsutveckling och rekrytering och genom att lyfta fram inspirerande kvinnor vi möter längs vägen. Med årets julkalender vill vi lyfta just dem, de moderna kvinnliga ledarna som utstrålar paid forward på riktigt. Och det har nu blivit dags att öppna lucka nummer 20 i kalendern. Och bakom den finner vi ett poddavsnitt som också blivit ett av mina favoriter. Och som jag tillsammans med mina kompanjoner gärna vill lyfta igen och hylla. Nämligen Sofia Helin, som vi fick lyssna till i avsnitt 176. Vi kommer att öppna en lucka varje dag ända fram till jul. Och det här vill du förstås inte missa. Så håll utkik i våra kanaler på både LinkedIn och Instagram. Men nu, avsnittet med Sofia Helin, en av Sveriges mest kända och respekterade skådespelare. Mest känd för sin roll som Saga Norén i tv-serien Bron, som också ledde till hennes internationella karriär. Hon har medverkat i en mängd filmer och serier, och nyligen har vi sett henne bland annat i Utvandrarna och serien Lust och Drottningarna och Atlantic Crossing. Men i avsnittet får vi lära känna Sofia, vad som har betytt mest för henne och hennes resa som skådespelare. Och hur går det egentligen till när hon ska gestalta och leva sig in i en rollfigur? Hur har jobbet och hennes karaktärer påverkat henne? Vi pratar såklart också om tystnad tagning. Uppropet som handlade om sexuella övergrepp och trakasserier i film- och teaterbranschen. Som Sofia var en av initiativtagarna till. Hur gick den processen till? Och hur är det att bära på de här berättelserna? Och hur ser maktstrukturerna ut on set? Det och mycket mer pratar vi om i det här avsnittet. Men innan vi drar igång vårt samtal vill jag passa på att tacka Karriärpodden och Women for Leaders samarbetspartner, Volkswagen Group Sverige. Tack för att ni gör det möjligt att vi får fortsätta sända Karriärpodden och fortsätta lyfta fram förebilder. Här kommer nu avsnittet med Sofia Helin. Jag heter Eva Ekedal. Sofia Helin, välkommen till Karriärpodden.
Tack.
Gud vad jag är glad att jag får ha med dig. Och vi är ju inte hemma hos mig där vi brukar vara, men vi är på ditt kontor.
Mm.
Det är precis. Så kul för att jag har sett fram emot det här. Och vi kanske ska berätta om hur gick det till att vi fick kontakt.
Ja, men jag är ju beundrare av dig. Jag har lyssnat på din podd under en längre tid. För jag tycker det är väldigt spännande att lyssna på de här olika kvinnornas resor. Och sen så blev jag sugen på att ta en lunch och prata lite med dig och fråga hur du tänker kring saker och ting. För du verkar ha så bred kompetens med både den här mer relationella och terapeutiska biten och business-biten. Mm. Så händer det helt enkelt.
Ja, och då frågade jag ju dig såklart, men då måste du ju vara med själv.
Mm.
Och jag har ju länge beundrat dig. Men du, jag tänkte vi kunde börja med att fråga, hur mår du?
Jag mår som jag alltid mår så här års, när det är innan, alltså vid skolavslutning och alla ska göra allting och allt ska bli klart och det ska firas olika saker. Så det är lite mycket. Men det har ju inte varit så mycket under den här våren. Så det är lite annorlunda.
Mm.
Men annars mår jag bra.
Men du, nu kröp ju vi upp här lite i dina stolar och slängde av skorna och sådär. Mm. Men hur är det att vara med i podd? Du som ändå är så, jag sa det när jag höll på med mikrofonen här, du är ju otroligt scenvan och mikrofonvan. Och... Mm.
Nej, men jag är lite spänd för att vara med i podd. Därför att det har blivit en trend de senaste åren att mycket som sägs i poddar hamnar i tabloid. Och jag var med i en podd på P1 där vi pratade... Jag tackar ja, för jag tycker så mycket om Katarina Haars intervjuer och jag tyckte ämnet tillit är så spännande. Så jag pratade helt öppet kring det. Och det blev ju självklart en jättetråkig artikel i någon av de här tidningarna, varpå någon anhörig inte alls känner att jag gör den rättvisa eller mitt liv rättvisa. Och det, då blir det ju väldigt svårt att uttala sig öppet och ärligt på ett sant sätt när det används på det sättet. Och jag vet... När jag hade gjort mitt sommarprogram som jag var väldigt nära, även om det inte alls hela jag. Det är en liten skärva av mig och det är min lilla, det är också, jag såg det mer som ett, det här är en konstnärlig version av en bit av mig.
Mm.
Men det togs ju upp som om det var tabloidmaterial. Det ringdes till min pappa som nu inte lever längre men som var dement. Och de försökte prata med honom om väldigt personliga saker utan att fråga mig. Så det gör ju tråkigt nog att jag i alla fall är restriktiv med poddar. Men det här tycker jag, det här är så spännande och viktig podd på det sättet att du har liksom en målbild med det. Så att då vill jag vara med.
Ja, men det är ju... Jag menar, du jobbar ju i en bransch som verkligen också har mycket att jobba med vad gäller jämställdhet och få fram fler kvinnor som både är ledare och som blir respekterade på alla sätt.
Mm.
Vi kommer ju prata om det där såklart. Mm. Men jag tänkte innan vi gör det så vore det ju ändå härligt att få din egen bild av din resa.
Mm.
Och jag vet ju att du har gått mycket och undersökt dig själv, kan man säga. Och nyfiken på dig själv och andra i olika sammanhang.
Mm.
Så du är färdig nu kanske?
Nej, det är man ju inte. Men jag tänker, livet är ju lite... Alltså det är ju, jag är ju medelålders nu. Och då, den här, vem är jag och varför blev jag som jag blev? Den fasen på något vis är jag över, delvis.
Mm.
Även om jag upptäcker nya saker hela tiden. Men det har ju också med mitt yrke att göra. Och jag tror att ju mer du förstår dig själv, desto bättre kan du gestalta andra.
Mm.
Så det har ju haft med mitt jobb också att göra. Ja. Och med mående om att må bra.
Ja, verkligen. Ja, men och ständigt vara nyfiken kring vem man är när man interagerar med andra. Det är liksom en del av hemligheten i vilket jobb man än jobbar med. Men kanske extra mycket med det du håller på med, kan jag tänka mig. Mm. Den här nyfikenheten på dig själv, har du liksom alltid haft den?
Ja, alltså jag har alltid varit nyfiken på mänskligt beteende och existensen. Och alla sådana frågor har alltid varit en grubblare. Kan man säga.
Mm.
Och sen så har jag ju kämpat med olika saker som jag, alltså jag, det är ju så här, en människa som inte, det finns nog ingen sån människa, men en människa som har väldigt lågmälda inre kamper behöver ju inte ägna sig så mycket åt varför och hur det känns och så vidare. Men jag är en människa som har mycket inre kamper, så därför har jag behövt ägna mycket tid åt det.
Mm.
Det är inte för att jag är så speciellt intressant, mer intressant än någon annan. Det är bara för att det har behövts.
Ja, precis. Och då kan jag ju säga, jag som har pluggat lite och delvis jobbat med terapi är ju också en sån, såklart. Mm. Jag tror att det ligger lite i vår natur då, att man så här, är nyfiken på både varför man själv är som man är och varför andra är, beter sig som de är. Om man tänker så här på din uppväxt och så, när du tittar på, om vi börjar där, vad är det för någon nycklar där som du kan se har lett till den du är idag?
Jag ser, när jag ser tillbaka så vill jag alltid gestalta på olika sätt. Visa upp hemma för gäster, göra teater, danser och hålla på. Det intresset fanns redan från början. Och intresset för det här psykologiska och människans eller beteendekundbiten i människan. Det har alltid funnits. Mina föräldrar tog mig mycket på teater och vi såg filmer. Och, alltså, jag tror jag har gått på teater i väldigt stor utsträckning för att vara från landsbygden.
Ja.
Vi åkte ofta till Stockholm och gick på teater.
Eller Linköping?
Nej, jag är uppvuxen i en liten håla utanför Linköping. Och det är liksom ingen pittoresk liten håla. Det är nybyggda villor på 70-talet, mitt ute på slätten. Men väldigt alltså, bra för barnfamiljer och tryggt och allt det där. Men det är verkligen från landet.
Men dina föräldrar, var de alltså, de var kulturintresserade?
Ja, de var det. Alltså, de är ju inte alls, var ju inte kulturutövare på något sätt, men kulturintresserade alltid. Alltså det öppnade ju den verkligheten. Samtidigt så fanns det ju inte på kartan att jag skulle bli skådespelare och leva som en offentlig person eller så. Det var ju inte alls på kartan.
Nej, men drömde du om det eller minns du det?
Jag minns inte sådana drömmar som barn. Jag minns mer att jag tänkte mycket på att bli läkare eller psykolog och så. Mera sådana fantasier. Och jag minns någon period när jag tänkte på att bli regissör. Teater var mer som att leka. Så jag valde det hela tiden. Och sen när jag kom upp i gymnasiet så valde jag det som extra kurs på gymnasiet. Och så visade det sig att det var det som både jag var bäst på och som jag tyckte var roligast.
När gick det upp för dig att det här är det jag ska satsa på?
Det låter ju väldigt intellektuellt, men jag åkte ju sen efter gymnasiet till Lund och pluggade idéhistoria och dramateater, filmvetenskap och litteraturvetenskap och sådana saker. Och då, det tar ju ett tag innan man förstår hur man fungerar som människa. Och jag märkte under de studierna att jag tyckte det var väldigt, väldigt spännande, speciellt filosofin och så. Men samtidigt så märkte jag att metoden, det vill säga det här strikt bevis, att man måste ha en så stark bevisning, att det är så petigt med noter och alltså hela, jag märkte i mig att det stoppade upp flödet av kreativitet. Och samtidigt så hade jag ju likadant här börjat engagera mig i studentteater och spex och allt möjligt. Och då minns jag faktiskt ett ögonblick när jag satt i min soffa i studentkorridoren och tänkte, nej men jag är på fel plats. Det här är inte, det är inte här jag kommer vara mest kreativ. Så att jag bestämde mig där och då att nej men jag måste prova teater.
Ja, ah, så då slutade du de studierna?
Och så flyttade jag till Stockholm från Lund och började på den enda teaterskola jag någonsin hade hört talas om, som var Kalle Flygare.
Vad häftigt att det är sån där moment. Liksom,
det var det verkligen.
Annars så kan det ju vara så här lite slumper som helt plötsligt leder den fram. Men där var det ändå ett ljus som gick upp.
Ja, men jag är så glad över speciellt de filosofistudierna. För jag tror att det var det som öppnade upp det här med medvetna val. Alltså att de här frågorna var så perfekt i timing. I den ålder jag var i och den vägskälet jag var i. Jag minns att i min omgivning så sa folk så här, men varför ska du läsa filosofi? Vad är poängen med det? Liksom. Men jag har haft så mycket glädje och nytta av det.
Ja, men det förstår jag. Det ligger ju mycket i liksom, tolkningen kan tänka mig, och så, att man behöver...
Ja, att man kan, bara att läsa historiska pjäser från det perspektivet är ju fantastiskt.
Och det har ju du fått verka inom ett antal olika... Jag har försökt gå igenom hela din film- och teaterkarriär. Det är ju liksom helt... Det är väldigt mycket produktioner som du har varit med i.
Det är det kanske. Jag aldrig liksom tittat på.
Nej, men jag
tittade
så här på en lång lista liksom- och insåg att det var några som jag inte ens hade koll på- som jag måste dyka ner i sen. Men Rederiet liksom.
Ja, herregud.
Var det en av de första, eller?
Ja. Ja, det var det. Det var ju en plantskola för väldigt många.
Ja.
Och det var perfekt produktion att börja med egentligen.
Ja.
Egentligen var jag lite så här svår och ung och kulturell och tyckte att det var lite liksom, ja men det är ju en såpa.
Ja, just
men
det.
Samtidigt fattar jag att det här är en chans liksom. Mm. Och det var så, de var så gulliga och omtänksamma och där lärde jag mig de här basic-grejerna. Det är ju en viss gång i inspelningsformen.
Mm.
Och den är ju bara väldigt perfekt att lära sig i det formatet.
Men du, Sofia, när man tittar på din fantastiska karriär, då, vad är det för personliga stunder som du själv kan känna så här, där var jag verkligen, hade de här riktiga highlightsen?
Mm. Jag tycker det finns på två nivåer. Det ena är ju konstnärliga inre processer i gestaltandet. Och där finns mycket på teater, inom fantastiska teatersamarbeten jag har haft. Teater är, man hinner jobba mycket längre processer och gå man, tillsammans i en grupp så går man mycket djupare i hela texten och hela det arbetet på ett annat sätt. Och då går det att öppna upp lager i sig själv och i gruppsamvaron som är otroligt intressanta och användbara sen när man ska jobba i mer snabbare projekt. Mm,
precis, och man får ju nya team då som kan tänka jag mig. Alltså att man jobbar ju tillsammans i den här gruppkonstellationen och lär känna varandra ordentligt då.
Ja, men precis. Och sen kanske turnerar med den här. Eller, alltså, så att där tycker jag att inom teatern har jag haft många sådana highlights.
Som att byta jobb liksom hela tiden egentligen.
Ja, så är det ju. Och det är ju en sida av min bransch att vi kommer fort varandra nära när vi väl ska jobba.
Mm.
Och det vet jag, ibland kan det nästan vara konstigt när jag träffar människor utanför teater- och filmvärlden. Därför att jag är så snabb på att bli nära människor. Jag har, alltså folk kan nog tycka, men gud, har hon ingen farstu? Men jag har också kommit fram till, det är nästan som ett ställningstagande. Att jag tycker livet är för kort för att ha en jättelång farstu.
Mm.
Jag vill mötas nu. Direkt.
Ah.
Och se, är det någon energi här? Kan vi mötas? Kan vi utbyta? Kan våra själar mötas? Kan vi liksom lysa på varandra på något sätt?
Mm.
Jag vill det i livet. Och då, om människor blir skrämda av det, då får det vara så.
Ja, men du är liksom snabb på det här.
Ja, ja.
Det kände jag ju också när du tog kontakt med mig. Jättehärligt, jag gillar ju också det. Så.
Ja. Men en del människor, man får ju också respektera att en del människor vill inte ha så mycket kontakt eller vill inte leva. Alltså, de har behov av större
precis.
Gränser. Liksom,
integritet är det ju många som pratar om. Att man liksom...
Men jag tror inte att integritet och det här behöver vara en motsättning.
Nej.
Faktiskt.
Nej, hur ser du på det?
Nej, men integritet, jag tycker att jag har stor integritet.
Mm.
Och det känner jag ju väldigt starkt gentemot press och sådär. Men mellan människor tycker jag att integritet handlar om respekt. Mm. Inte att man håller på vem man är eller... har jättestora hemligheter som man inte vågar prata. Det finns ju ett uttryck som heter så här, du är aldrig sjukare än dina hemligheter.
Mm.
Och den tycker jag är klockren.
Mm.
Därför att jag märker, alla människor bär ju runt med hemligheter, men de oftast tär hemligheter på en.
Ja, verkligen. Mm. Så att öppenhet vinner man ju på i min tes också. Men,
ja,
du,
men när
man,
highlights var det.
Ja, highlights, ja precis. Då vill vi dyka ner i något såklart.
Ja, men så att det är den ena delen av highlights. Och sen så finns det ju highlights som är karriärsmässig framgång highlights.
Mm.
Och naturligtvis är ju Bron en sån.
Mm.
Och det roliga med att när jag fick Bron, det var att jag var i en fas i livet. Jag hade precis fött barn. Jag hade fått tvillingar, varav den ena barnet inte levde när jag hade fött honom. Och min andra flicka var nyfödd och de började ringa om olika jobb. Och jag var så långt borta från den här branschen, verkligen. Jag trodde nog aldrig att jag skulle gå tillbaka, liksom, på något sätt. Därför att det här var så stort omvälvande ögonblick i livet. Och då började de från Bron kontakta mig. Och
sen så det var då de ringde?
Det var då. Och när jag gick på den provfilmen kom jag ihåg att jag gav fullständigt tusan ner. Jag gjorde bara precis som jag själv ville.
Mm.
Och så blev det med hela det jobbet sen. Och hur vi formade den här karaktären. Att det fanns ett stort... jag hade förlorat en ängslighet på ett bra... Tack och lov förlorat en ängslighet. Som gjorde att jag kunde fokusera och göra en karaktär som folk först... inte överhuvudtaget förstod vad jag höll på med. men som sen kommunicerade så stort.
Ah.
Så att det, jag har tänkt mycket på den, hur det blev så. Det var ju många parametrar som var, vi gjorde det ju många tillsammans, och det var många saker som var rätt tidsmässigt och allting. Men jag har tänkt på att det nog har också med den livssituationen att göra. Mm. Att jag gjorde henne så som jag gjorde henne.
Var det så att du kunde liksom... Ja, du gick så mycket in i det då, ja, så att du kunde...
Ja, och jag tror eftersom branschen är så hård och konkurrensen är så stor, så som skådespelare att kasta av sig utifrån blicken och bara gå in, det är en kamp varje gång.
Mm.
Så tror jag det är för alla, därför att vi vet... Alltså det blir både utifrån och inuti på samma gång. Men här blev det... Hade jag ett stort håll käften i mig som bara gjorde att jag gjorde vad jag ville.
Ja. Men du, hur, det där är ju en fråga som jag då som icke-kunnig på det här området. Hur går det till? Liksom? Lever man med den här rollfiguren dag och natt? Eller?
Ja, men så blir det ju. Det blir ju alltså, jag är ju nördig när jag håller på med en karaktär. Så att då är hon parallellt med mig mycket.
Mm.
Och sen så, det är konstigt, jag gick... Nu ska jag snart gestalta en högt uppsatt näringslivskvinna i en produktion.
Mm.
Då börjar jag liksom leva med henne.
Och då får du massor med stoff i Karriärpodden.
Ja, det får jag. Ja. Och då var det så typiskt, för då skulle jag gå på någon uppvaktning någonstans i en miljö där jag inte är så hemma. Väldigt så här överklassig miljö. Och jag är ju från landet, från Linghem, och är ganska... Ja, ovan eller inte jättehemma. Det är inte de koder som gör att jag känner mig trygg. Liksom. Men då kunde jag använda den här karaktären. Så då satt hon bredvid mig hela tiden. Och så tänkte jag så här, men hon skulle nog varit kompis med honom. Och där skulle hon sagt så och så där. Så att det blir som kompisar som jag lever med under tiden.
De är liksom med på axeln så här lite.
Ja, men så att det är ju inte så att jag liksom sätter mig och jobbar med rynkad panna. Utan det händer bara.
Ja, men jag kan tänka mig att Saga Norén måste ju ändå ha... Hängt med dig lite där?
Ja, privat också. Ja, jättemycket. Mm. Och det var väldigt befriande och bra, tror jag, för mig att spela henne, för att hon var så motsatt mot vad jag är.
Mm.
Så att på ett personligt plan så var det ju en bra resa. Men sen på ett karriärsmässigt plan så har det öppnat hur många dörrar som helst.
Mm. För det var då den internationella karriären också öppnade sig, eller var det redan innan?
Nej, men det är absolut avhängigt av det.
Mm.
Det är det som gör... För nu är ju branschen så extremt dynamisk och hård. Och full av möjligheter. Men det är så många som vill vara med och berätta. Mm. Så att alla vill använda sig av folk som någon vet vad den har gjort.
Mm.
Så därför öppnar det här jättemycket dörrar.
Mm.
Och det är fantastiskt. Det gäller bara att se var det är äkta kreativitet och någonting som verkligen kan bli något bra.
Vad var det svåraste med... Jag vet att du brukar få prata väldigt mycket om Saga Norén. Men, alltså vi ska inte fastna i det. Men jag är ändå nyfiken. Jag har nämligen nyligen sett om hela serien. Nyfiken på... Vad var det som var svårast med just allt det här?
Men det var... Det är det som var så konstigt. Att det var först helt obegripligt. Och sen var det som att jag gick över en gräns. Och då var allt kristallklart.
Mm.
Därför att det är som att... vad ska jag säga, det är som att du går först med två ben och sen tar du bort de benen, och då fattar du med en gång hur det är att leva utan ben.
Mm.
Så var det med henne.
Ja.
Så att det var, och jag kan se det i avsnitten, att jag kämpar lite först och att, oj, där hittar jag det.
Där klickar det liksom.
Ja.
Ja. Men hur mycket blir du liksom ofrivilligt identifierad med den gestalten då?
Jag är en sån person som jag tror i alla fall folk känner inte igen mig jättemycket. Och eftersom jag är så annorlunda som person så händer det i stort sett aldrig att någon tror att jag är som hon.
Nej.
Vad jag vet.
Nej.
Det kanske folk inte säger. Men...
Nej, men det var ju så, och det var ju många säsonger och liksom, den höll på länge.
Mm.
Vad är det mer då som dyker upp i ditt huvud när vi pratar om karriären?
Just nu tycker jag att jag lever i en väldigt spännande period, för att jag börjar dra igång egna projekt, och det har varit en resa och väldigt lärorikt, men jag går in i en mer aktiv roll i mitt jobb. Och det tycker jag är extremt utvecklande och spännande. Mm. Och befriande. Mm. Därför plötsligt, när jag utvecklar projekt med andra, så är berättelsen allra, allra längst fram.
Mm.
Och sen är det bara för mig, om jag ska vara med i projektet, att underordna mig berättelsen och göra exakt. Och det är egentligen det skådespeleri handlar ju om, att underordna sig en berättelse och gestalta exakt rätt för den berättelsen.
Just det, det är inte att göra någon egen variant då?
Nej, utan man, alltså det är ju en egen tolkning, men alltså uppgiften är ju att gestalta en berättelse tillsammans.
Mm.
Och nu så är det så intressant att ta ett annat perspektiv. Att ta perspektivet att okej, okay, berättelsen är först och så får vi se hur min gestaltning blir sen. Men nu ska vi berätta det här.
Mm.
Det är jättekul.
Mm. Och du har ju gett på även manus, och, eller du håller ju på med producentarbeten också.
Ja, men jag utvecklar några olika projekt. Eller just nu utvecklar jag, är det i alla fall ett projekt som kommer bli av, som vi ska börja spela in. Jag får inte prata om det, men det har vi jobbat med i flera år. Och det har varit en fantastisk process, därför att det kommer från några kollegor till mig och mig. Och vi har jobbat tillsammans med ett produktionsbolag och med en författare i en lång och krånglig och kreativ process, som nu har gjort att vi har manus som jag är jättestolt över.
Mm. Vad häftigt.
Mm. Men det är tydligt att det tar den tiden.
Mm.
När man ska jobba så mycket i grupp,
mm,
så tar det ju extra lång tid. Men det är också, jag tror att projekt kan vinna på det.
Men om man pratar om situationer när det inte har varit bra då? Jag vet att jag brukar prata om både toppar och dalar. Vad är det för svåraste stunderna liksom?
Det svåraste är, tycker jag, att i processer där, därför att all konstnärlighet innebär ju en viss gränslöshet. Och alla måste veta var gränsen går. Och jag har lätt för att bara lita på människor. Så att jag går bara in i de här konstnärliga och gränslösa processerna. Och där kan det ibland bli väldigt svårt.
Mm.
Därför att alla respekterar inte gränser.
Nej. Och då leder det oss lite osökt in på det som Tystnad tagning, som du var verkligen initiativet.
Ja, ofrivilligt. Det bara blev så. Det var ju, tror jag, för alla kvinnor en omskakande period. Och jag gick och betraktade det och tänkte att vad låg nivåer är på debatten. Är det här, ska vi ha personer på framsidan på tabloid där, ska vi ha skampålar på 2000-talet? Är det verkligen så vi vill ha det? Tänkte jag, vi måste kunna göra något som är, håller högre nivå och som pratar bredare. Så jag började skriva en debattartikel med Svenska Dagbladet. Eller det var en krönika var det först. Mm. Och sen postade jag den till 10 av de mest, ja, sådana som jobbar väldigt mycket, andra kvinnor i min bransch.
Mm.
Och då postade jag den texten och då exploderade Facebook, därför att i min bransch hade det varit helt knäpptyst. Ingen hade sagt någonting. Och det var faktiskt min väninna som ringde mig och sa under den här hösten, så sa hon så här, men Sofia, vad händer? Varför säger ingen någonting? Du har ju alltid berättat om massa olika saker. Vad konstigt det är.
Mm.
Och när jag delade den här, då började alla dela. Det var en skådespelerska som började. Sen var det bara rasade in
till dig
vittnesmål till den här gruppen som startade, som bara växte från 10 personer till flera hundra inom loppet ett par dagar. Alltså, jag minns knappt de dagarna.
Var det en Facebookgrupp som ni hade då från början?
Vi skapade, först var det bara en messenger-tråd och sen skapade vi en Facebookgrupp. Och ganska snart så kom det också in hot och obehagliga saker i den, så fick vi stänga ner den, starta om. Så nu finns den, fast i ett format som är byter namn hela tiden. Men den är ändå inte trygg. Så det,
går inte att kommunicera. Nej. Men ni var ju först ut också som bransch.
Ja, då var det ju så här. Processen var så här att det hände. Och då kontaktade Moa Gammel, som är en vän och kollega, mig och sa, men Sofia, jag har ju länge hållit på att skriva på siffror och statistik kring vår bransch tillsammans med Svenska Dagbladet och vill göra en debattartikel.
Mm.
Ska vi ses? Så då sågs vi. Och så pratade vi om hur kan vi göra det här smart. Därför vi ville ingen av oss, alltså det här med att hänga ut en person i pressen, jag tror inte att det är så uppbyggligt i längden för ett samhälle att ha det så. Därför att då, dels drabbar det familjer fruktansvärt, Och dels så är det så otroligt lätt att säga, det är han eller det är hon, det är inte jag. Nej. Jag är inte en del av det här. Mm. Och det är ju det som är det skrämmande, att vi är alla del av de här förtryckarstrukturerna. Jag som vit person är del av det. Alla män är del av det, fast de inte vill det. Alltså, och den, vi vill ju liksom lyfta det till en, mer, till en högre nivå på det sättet. Och då formulerar vi det här manifestet. Och Moa sa, men vi måste också ha en hashtag. Och då blev det tystnadtagning, hashtag. Och så publicerades den. Och ganska snabbt efter så började andra branscher höra av sig och fråga hur vi hade gjort. Från Norge, skådespelerskorna från Norge, och så operasångare, och sen juristerna, läkarna, och sen var det igång. Och
ja, det var väldigt mäktigt när ni kom samman också.
Ja, det är jag otroligt, alltså den kollektiva kraften och beslutsamheten i det. För vi sa också direkt så här, vi säger inte att någon är ledare, vi säger inte att någon har skapat det här, utan det här är alla tillsammans. Och det var verkligen alla tillsammans. För att direkt började alla, alltså väldigt många av de här kvinnorna, jobba med det här. Samla ihop alla vittnesmål, dokumentera, se till att det skulle bli uppläsningar i alla städer. Lo Kauppi skapade upp den här stora uppläsningen här i Stockholm. Och vi hade kontakt hela tiden. Och alla, alltså det var, jag tycker att det är som ett perfekt regemente liksom. Så betedde sig alla. Vi hade den här uppläsningen på Södra Teatern där.
Jag hade så gärna velat vara där.
Ja, så synd att vi inte kände varandra då. Men då ringde jag Stephanie Bonn, festfixare, vår största liksom i Sverige. Och på lördag kväll och bara, hej, vi tänkte göra en läsning på Södra Teatern. Jag ställer upp, jag kommer. Hon kom med vakter, med banners, med skyltar, med mattor. Allt liksom.
Hur alla bara sluter upp.
Alla bara sluter upp. Sen kom, jag kommer aldrig glömma känslan av att komma in på Södra Teatern. Och det var liksom personer som aldrig har varit befäl förut. Stod och bara gör det. Du gör det, du gör det, du står där, du är den gruppen. Ba, 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 ba. Ja. Alltså det var...
Ni var perfekta regissörer allihopa.
Allihopa. Alltså superkompetenta. Ja. Och det var inget tjafs, utan det bara hände. Ja. Och alla bara gjorde.
Ja, det var ju magiskt. Ja. Men vad har liksom hänt sen dess och hos dig själv också?
Ja, men jag ska berätta två saker. Dels hände det en frukt, för sen efter det här steget så var nästa steg att de som behöver gå till polisen är det. Där det finns makthavare som behöver granskas, då ska det granskas. Bra, på ett bra sätt. Men sen händer det fruktansvärt tragiska att en makthavare granskades för något som inte alls hade med sexuella trakasserier att göra, utan med andra saker att göra. Och som drogs med under en stor skampåle liksom, som gjorde att säkert många, ingen kan prata om någon annans psykisk ohälsa och säga att den vet hur den ser ut. Men det, Benny Fredriksson tog ju sitt liv. Och det var alltså backlashernas backlash i vår bransch. Så att det lades bara ett enormt lock på hela rörelsen.
Var det som liksom stängde det?
Det stängde det. Men jag tror inte att andra branscher påverkar nog inte lika mycket. Men parallellt var det också en svårighet med att när vi stod där, de flesta medier rapporterade ju och fotograferade mest oss vita kvinnor som stod där och pratade. Och ganska snabbt blev det tydligt att okej, vi tillhör en förtryckarstruktur gentemot den här gruppen av icke-vita kvinnor. Och då blev det en svårighet också. Så jag tyckte jag lärde mig väldigt mycket om hur det kan se ut inom en struktur vad det gäller maktbalans och sånt. Så att det blev svårigheter, men
och det och fanns, apropå det som händer nu.
Och apropå liksom. Det som händer nu, verkligen. Det är så...
Vi har alla liksom privilegier som vi måste ransaka och
ja, och där pratade vi väldigt mycket om. Därför vi vita skådespelerskor sa ju så här, men vad fan, använd bara oss. Vi kan prata för alla sak. Det är eftersom vi har en röst. Använd vår röst. Men det var inte alltid så populärt. Därför att vem ska ha tolkningsföreträde? Får vi stå och prata om någon annans upplevelse? Alltså det är väldigt komplicerat och komplext. Och speciellt om man inte vill hamna i det här vi och dem. För så fort man börjar prata om vi och dem, och jag är god och du är ond, då blir det ju väldigt enkelspårigt och banalt. Och så är det ju inte.
Nej.
Och jag tänker att det är den svåraste kampen i det här, överhuvudtaget i samhällsdebatten, att hålla sig på den här gråskalan, att stå ut med det kaoset genom varje diskussion och debatt. Det ja. Är ju
ja, men verkligen. Väldigt det är det tufft. Jag tycker vi har fått träna och nyo här nu. Ja. Och det. Och det är ju bra att det kommer upp, men man skulle vilja att det blev, att vi hade det ständigt aktuellt och att alla var med på banan. Men det är ju då inte alla privilegierade som reflekterar.
Nej. Men sen i övrigt tycker jag att det är som att först lyssnar man och många blir ganska rädda. Men nu ser jag att många, och det gäller faktiskt på alla nivåer, släpper fram personer som det är uppenbart att man behöver faktiskt be om referens på i alla fall.
Mm.
Och jag tror att många är omedvetna om maktpositionen som man har som skådespelare.
Ja, berätta. Hur är det egentligen?
Om du är skådespelare och har huvudrollen i en filmproduktion, då är du, alltså utomlands heter det att du är number one. Och det är så det är. Du kommer få allt du vill och alla kommer göra allt för att göra dig glad. Jag har stått på inspelning bara för ett år sedan, så var det en sån här jättetuff inspelning som jag stod på. Och jag var liksom så trött. Och alla bara duttade och gullade med mig. Till slut sa jag så här, don't be fucking nice to me anymore. I don't want to hear that. Vet, jag blir bara tokig för att man vill ha man får inga ärliga respons till slut. Därför att alla vill bara att man ska fungera.
Huvudrollen är så viktig.
Ja, men det är ungefär liksom. Som att ha en häst som bara måste funka.
Ja.
Och om man då sätter, om den hästen är en häst som slåss och sparkas och är helt jävla opolitlig.
Ja.
Då kan man bara sen börja fantisera om vad påverkar det hela, alla de här personerna. Alla de här unga personerna som är på det här jobbet och kanske tjänar nästan ingenting. Tror du de har en chans att säga någonting mot den personen?
Nej. Och det är ju inte alla huvudrollsinnehavare som reflekterar som du gör.
Nej, jag reflekterar men jag är inte perfekt.
Nej, men jag menar, som kanske utnyttjar det här istället.
Det har ju varit legio. Så har det ju varit. Mm. Det är därför det är så bra, tror jag. Jag menar, från sättet sexuella så är det ju bra för hela branschen att alla börjar tänka på det här. Om maktmedvetenhet och om vem vi sätter i de positionerna. Men nu så är det som att alla glömt det här. Och bara om någon har gått ut och skrivit en biografi eller gjort en podd och sagt att oj, jag var dum och nu är jag så bra. Då kan den människan ha en maktposition igen. Därför att man drar in pengar på det. Och så ser det faktiskt ut väldigt brett, tyvärr. Så skärp er.
Ja, precis. Man får inte glömma det där.
Nej, och det är inte
de historierna, tänker jag, som du fick verkligen i den här första fasen som du beskrev alldeles nyss. Allting är inte historiskt, en del var ganska nyligen som det här hände.
Det värsta var faktiskt att en historia som kom in om en våldtäkt som hade hänt, där det aldrig blev någon polisanmälan, tror jag. Och där den personen ett år senare faktiskt dödade sin fru hemma i hemmet med sitt barn närvarande hemmet. Det var väl det värsta exemplet på att det var så här. Och var det här rätt eller inte? Men det är ju ett exempel och man kan inte snöa in på det. Jag är övertygad om att det är bättre att gå den här mer liksom värdiga och högre vägen.
Strukturella kampen.
Ja, jag tror det. Och dessutom så, vad jag inte fattade och vad vi inte fattade var att om man tar in all sån här information och så pass mycket mörk information på en gång, så påverkar det en väldigt mycket. Speciellt, det finns ett uttryck som heter no peace without justice. Här blev det ingen justice. Utan det blev, okej, tjejer, nu bär vi det här. Vi är starka, nu bär vi runt på de här berättelserna. Men jag hade ingen aning om att det blir som att ha sopor inombords.
Vad gör du med det där då?
Ja, men vad gör jag? Vi som bär runt på soporna pratar med varann. Och sen, många tjejer från flera upprop gick in i väggen. Och jag kunde inte se då, men jag kan se efterhand att jag gick in i en slags... Alltså jag kunde bara se det här. Jag kunde inte se någonting annat för att jag blev... Jag tror att det kallas att man blir sekundärt traumatiserad. Jag kunde knappt äta. Jag kunde äta liksom ostbågar och dricka Pepsi. Alltså, hela systemet in i kroppen var helt bara så här i kris. Och det är ju, sen har jag förstått att det är det som händer. Det är därför det finns debriefing och allt sånt
där. Ja, ja, precis.
Men vi var ju helt, alltså vi hade ju ingen utbildning eller kunskap om det här.
Nej, och det var ingen, det var inte så att ni var på ett ställe och kunde samlas ihop och sitta och prata om
Nej,
det.
Nej, typ. Vi jobbade ju samtidigt. Ja. Det var, livet pågick ju samtidigt. Också var det ju en period av egen rannsakan.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Men möter du personerna som har varit då i de här maktpositionerna? Och
fortfarande är?
Ja, du möter dem liksom idag i din bransch?
Ja, de pågår på det precis som vanligt. Ingen skillnad. Ingen ringer efter ens.
Hur man hanterar det.
Genom stor frustration.
När du vet så mycket nu. Liksom.
Ja, jag vet. Genom stor frustration. Men också genom, jag har faktiskt lappar hemma där det står så här, släpp kontrollen. Det går inte att kontrollera det där. Utan det går att vara glad över att vi har belyst någonting som var dåligt. Mm. Och som är dåligt. Och som är dåligt, alltså om en man eller kvinna eller vilket kön eller vad man nu vill kalla sig som helst beter sig förjävligt för att den har en maktposition, så är det dåligt. Mm. Och det är vi i alla fall överens om.
Mm.
Känns det som, på ett samhällsplan. Liksom. Mm.
Men har du själv blivit utsatt?
Annars skulle jag ju aldrig börjat engagera mig i det här.
Nej.
Så är det ju.
Mm. Precis.
Jag tycker jag har haft tur ändå, men...
Ja, och det är frågan, liksom, det finns ju så många subtila som jag tror att vi alla, när MeToo briserade, så jag gjorde ju flera poddar om det och satt och själv också kom på saker som, men gud, varför sa jag inte ifrån? Ja. Alltså, jag tror att vi alla gick igenom.
Vet du vad jag sa? För jag satt, det var sjuka att jag var på en inspelning i Kroatien på en segelbåt och vi var 3 skådespelare instängda där under 6 veckor och vi pratade samtidigt som det här började den hösten. Och jag kommer ihåg en sak som jag sa, som jag skrattar åt nu efteråt. Jag sa så här, men tänk jag har ju ändå haft väldigt tur. Jag har ju aldrig blivit våldtagen, sa jag. Det perspektivet är ju helt knäppt alltså. Ja,
verkligen. Ja. Ja, som att det skulle vara liksom...
Det var tur.
Tur.
Ja, yes.
Oh, ja, Sofia, så det är...
Ja.
Men som sagt, det är ju bra att vi pratar om det nu och att ni gjorde det så bra då. Men vi måste ständigt hålla den här diskussionen levande.
Ja, och sen tycker jag det viktiga också att jag vill igen säga, det handlar inte om att inte folk ska få vara med eller att man ska utesluta eller mobba eller att man inte ska få en andra chans. Utan det handlar bara om medvetenhet i vem som ska få makten.
Mm.
Det är det viktiga.
Ja. Ska vi prata om ledarskap i eran bransch?
Mm.
Hur är det där egentligen? Vem är chefen?
Vem är chefen? Det är ju det. Det finns ju informella chefer och formella chefer. Den informella chefen på ett sätt, det är nummer ett.
Ja, så är det ju. Det är huvudrollsinnehavaren.
Men det är ingen som reflekterar eller medveten om det, utan det bara är så.
Mm.
Mm. Jag menar, ger jag mig ut på en promenad och går, då står hela inspelningen. Men om ljustekniken gör det, då tar man bara dit en ny.
Ja, och det, men det är någon som ändå har anställt dig som huvudrollsinnehavare.
Ja, då har ju de litat på att jag kommer inte gå ut från set och ta en promenad och lämna.
Mm.
Men det har jag
man skriver ett kontrakt också.
Ja, det gör man. Ja. Absolut. Men jag har varit med om att medspelare har gått ut på en lång promenad i frustration och man bara...
Okay.
Jaha, då kostar det så många hundratusen här per minut.
Oh ja.
Och ibland så är det ju så svårt och tufft så att det kan vara svårt att leverera exakt i tid, men det är ju uppgiften är ju att göra det.
Men den formella
makten, det är ju producenten och regissören och kanaler eller plattform liksom, som beställer.
Ja, de som skickar in pengarna, ja.
Det är de som så det är ju de som är väldigt viktigt att de vet vilka de väljer till de olika funktionerna. Det passade så bra också när du hörde av dig om karriärspodden. För jag har jobbat egentligen väldigt mycket med kvinnor som är i ledarpositioner sista året. Dels med Atlantic Crossing som handlar om den här kvinnan som jobbar med Roosevelt under andra världskriget politiskt. Och sen har jag gjort en dokumentärserie med TV4 om Sveriges drottningar. 8 av Sveriges drottningar. Och de är ju i ledarposition. Och
verkligen.
Är ledare. Verkligen. Men ju mer jag tittar in i deras liv, ju ofriare känns det ju. Alltså, oj vilka berättelser. Och vilka öden. Och faktiskt vilken ofrihet ofta.
Ja. Men du, när kommer den här då?
Den kommer nu i höst.
Mm. Men då måste vi ju ses igen då och prata om det. Alltså den där tycker jag verkar jättespännande. Och ja, precis som du säger, passar ju så bra här.
Ja, och det är en dramadokumentär så att jag går runt på olika slott och kommenterar de här drottningarna medan de spelar upp scener då. Så det är lite speciellt format.
Men är du...
Nej, jag är bara mig själv. Jag är bara som
du
en ciceron.
Besöker dem liksom.
Ja, besöker dem. Ja, berättar om dem. Mm-hmm. Och är liksom berättarrösten.
Mm.
Ja.
Vad häftigt.
Så, apropå ledarskap.
Ja, det här är ju som en ny värld för mig.
Sen så är det så här, det är något, en kuriosa som är lite okänt kanske för andra runt omkring. På sätt är det också så här, speciellt utomlands, att det är så stora sätt och det är så mycket folk och det är så mycket pengar. Så då finns det ofta en person som går efter skådespelarna, och i det här fallet, jag tror jag hade en person efter mig hela tiden som går med walkie-talkie och rapporterar var jag befinner mig hela tiden, till och med om jag går in på toaletten.
Nej.
Jo, så hör man utanför så här, well, she's in the bathroom. She's
men
gonna
gud,
take
snacka om att känna sig bevakad.
Ja, men vi skojar ju. Jag säger, du är min stalker och det är helt okej.
Okay. Nästan lite som en livvakt liksom.
Ja, nej, men det är mer livvakt för, inte för min skull, utan för produktionen.
För just det, för du är så viktig för att...
Alltså, inte jag, men rollen måste ju gestaltas och det kostar så mycket pengar.
Ja. Vilken är den roligaste rollen du har haft?
Oj, vad svårt. Jag kan inte svara på det. Nej.
Det är en veckotidningsfråga.
Ja, men jag kan säga en svår roll. Alltså att vara den här kungliga kvinnan, kronprinsessa Märta av Norge- i så många månader. Mm. Utmaningen kring det var jag helt oförberedd på. Det var jätteroligt att förbereda och allt det här. Men att vara den här typen av kvinna under så många månader. Alltså det fick du, det bara kröp under skinnet på mig att stängas in i de här kläderna och att hålla det här kontrollerade ansiktsuttrycket hela tiden och vara så, att vara behaglig till den utsträckningen. Det var otroligt frustrerande emellanåt.
Du ville alltså, bara
jag ville bara säga fula ord hela tiden.
Ja. Vilken har varit den svåraste då?
Men det var faktiskt väldigt svårt. Det var sån uthållning, alltså en kamp i att hålla ut. Men sen tyckte jag också att det var svårt att gestalta den här karaktären i Arn, tyckte jag. Alltså jag tror att den blev omtyckt av folk generellt, men jag tyckte det var svårt för att det var sån lång historia som skulle gestaltas med så få nedslag. Det är alltid svårt att gestalta någonting som är över väldigt lång tid på det sättet. För det var ett svårt format liksom.
Men den var ju superbra, verkligen. Ja, men du, nu ska vi inte sitta här och bara prata om filmproduktionen. För jag vill ju prata om ännu mer grejer med dig. Och då tänker jag på, jag har ju en samarbetspartner, vi tar den nu. Som heter Volkswagen Group Sverige. Som varje avsnitt så vill de skicka med en fråga. Och när vi är inne på det här med ledarskap och så passar den ju väldigt bra. För den, och det vi pratar om vad gäller jämställdhet också. För den handlar om det inkluderande ledarskapet. För de är väldigt, de vill liksom driva frågor kring jämställdhet och inkludering. Och så det är därför de skickar med den här frågan. Och då är det ju väldigt spännande att höra, vad betyder, när jag säger det, vad tänker du då? Vad betyder det för dig?
Om jag ser mig själv som ledare, när jag vet, eftersom jag har fattat det här nu, att jag är number one på sätt, då betyder det att visa sårbarhet. Att visa att, okej, nu råkar jag vara nummer ett i den här situationen, men jag är otroligt mänsklig, sårbar, kommer göra massa fel, kommer behöva säga förlåt, så här vill jag ha det. Alltså att vara transparent och öppen, och alltså att vara medveten om att vi är människor på lika villkor, men nu har vi de här positionerna. Det tycker jag om. Därför att jag tror ingen grupp eller något ledarskap mår bra av att ledaren sitter själv och försöker vara perfekt för sig själv. Det tror jag blir en dålig grupp.
Så att våga visa.
Att våga visa och vara sårbar. Och visa att och också att även de som har funktioner som kanske inte är så högt upp i hierarkin ska vara respekterade och lyssna på. Lyssnad på. Om de har en bra idé, så ta den idén. Absolut.
Kan du ge exempel på när det har varit så här?
Om jag har haft en annan ledare som har varit så, menar du?
Ja, eller när du själv har kunnat...
Aj, det vet jag inte om jag kan. Det är väl en målsättning. Vi får se när jag lever upp till det själv. Men det skulle vara kul att göra det någon gång. Men jag kan säga en lyckad process, kan jag beskriva. Det var en regissör som blev irriterad så fort det inte blev som han ville. Och jag sa gång på gång så här, men bli inte irriterad, liksom skäll inte på maskpersonerna, för då går det kommer göra det dålig stämning ut mig, det kommer göra det dåligt, gör inte så. Bli inte arg på mig när jag ifrågasätter, utan liksom kommunicera. Och vi bråkade lite. Och sen så pratade vi och processade och hade oss. Och sen till slut, mot slutet av inspelningen, då såg jag att han skulle bli så här irriterad, och då tittade han till på mig, och då tittade jag på honom. Och så sa jag, nu ser jag att det är svårt. Kan jag hjälpa dig? Och då sa han, tack. Och så kunde vi liksom... Det var så bra. Och det tycker jag var så bra av honom, att han tog sig dit. Liksom.
Han erkände att...
Det är extremt svårt att vara regissör. Att leda så många människor och ha sån tidspress. Alltså det är jättetufft jobb. Men jag tror att det var... roligare för honom om han kan känna att han får hjälp istället för att vara aggressiv. Men stress gör en ju aggressiv. Jag kan bli skitaggressiv av stress själv. Så att det är mänskligt.
Ja, verkligen.
Men det mest lyckade är ju när det kan bli den kontakten. Och där man kan bråka och vara skitarg på varandra. Men också säga, det är okej. För det måste vara okej.
Verkligen. Och att man just kan ha den här öppna dialogen.
Du,
jag tänker på, tillbaka, jag kan inte riktigt släppa det här med jämställdhet när jag pratar med dig. Därför att jag vet ju hur illa det är ställt med siffrorna, alltså film och skådespelarvärlden.
Alltså, det styrs ju mycket av bolag och kanaler. Och de ägs ju av bolag där det ofta finns... riskkapital med. Riskkapital i Sverige, av allt riskkapital
går 1% till kapital, till kvinnor. Bolag som ägs av kvinnor.
Mm.
Det talar sitt tydliga språk.
Mm. Så det är liksom, om går man till roten så går är det ju till, liksom där.
Ja, då ser man ju, och det liksom avspeglar sig ju sen. Ja. Det kommer ju att färga hela, alla lager.
Ja. Men jobbar man aktivt med det här idag?
Jag tycker att sen senaste åren så har det ju blivit en mycket mer uttalad målsättning att det ska vara schysstare och mer jämlikt.
Mm.
Sen går det ju inte att trolla och göra om allt på en gång, men på sikt hoppas jag.
Mm.
Nu jobbar vi med en produktion där vi sa, vi hade möte igår, vi sa att ja, det vore ju roligt om alla så många A-funktioner som möjligt vore tjejer, för det här är ett sånt, en tydlig sån berättelse som är en kvinnlig erfarenhet. Mm. Men det är ju inte, får ju inte bli någon målbild i sig.
Nej.
Att, men samtidigt...
Men du var ju med i den här Heder där ni... Mm. Vad hade du för funktion där?
Nej, men där var det så. Det var en väldigt spännande och otroligt lärorik process. Där jag klev av efter ett tag. Och bara nu är delägare av projektet.
Mm.
Och är inte alls... Jag har inte... varit del, alltså, jag är inte del i hur manusen blev, hur tv-serien blev, ingenting.
Mm.
Men det var jag som kom med idén.
Jaha.
Ja, jag kom med idén och sen så samlades vi ett gäng och så utvecklade vi idén, pitchade in den. Och så fick vi ett ja-poäng, alltså superfort och massor med pengar.
Mm.
Och då hade vi inte riktigt hunnit, i alla fall för mig, hunnit göra grundjobbet så vi visste exakt vilken riktning vi skulle gå. Och då, och det också tycker jag blev en bra process till slut, att vi sa, men oj, nu har vi inte alla, vi går inte alla åt exakt samma håll, men fan, kör, lycka till. Och så hade jag så mycket annat att göra, så ja. Då sa jag, men nu
kör ni.
Och de har gjort det jättebra på det sättet som
som, ja, men det är ju också en styrka att kunna veta när man ska kliva på och kliva
ja av. Men precis, och det var så himla lärorikt för mig att se. För där gick jag in väldigt bara öppet och lite naivt och var, hade inte riktigt... så här, jag skulle ha hållit i tyglarna mycket, mycket hårdare och sagt precis vartåt jag ville gå.
Mm.
Och det lärde mig en jättebra läxa, tror jag vi gjorde allihopa, att hur viktigt det är att kommunicera exakt vart vi ska gå, i vilken ordning och vilken prioriteringsordningen är.
Redan tidigt.
Redan dag ett. Och bestämma liksom vad som är viktigast.
Mm.
Så att det var en väldigt lärorik process. Och jag är glad att
för det var ju roligt, för det var ju verkligen en kvinnlig produktion helt och hållet.
Ja, det var också killar med som var jättehett. Mm. Alltså Rickard Holm som var regissör och medskapande av innehållet också, som sen satt med i Writers Room och sådär. Han har ju gjort jättestor del av det projektet.
Okay.
Så att det är inte bara så att... jag tycker inte att det heller är önskvärt. Jag älskar att jobba med män.
Mm.
Det är bra i en mix liksom.
Mm.
Men det är ju självklart så. Nu, nästa projekt har vi jobbat på ett annat sätt. Och där har vi mer... Där tror jag att vi jobbade mer i den ordningen, så att alla har dragit åt...
Samma håll.
Mm. På ett annat sätt.
Mm.
Och där är till exempel en manlig manusförfattare som vi fyra kvinnor och producenterna har pepprat med vårt. Där han har liksom tagit vår idé och vårt koncept och förvaltat det fantastiskt.
Mm.
Men det krävs ju en öppenhet.
Ja, absolut. Men om du fick liksom bestämma, vad är det du tror är avgörande för att man ska få, liksom, bli bättre på maktbalansen i din bransch?
Och
annat
ja, i hela världen. Ja. Gud.
Sofia får president för
alltså, just nu ska jag spela en kvinna som är superkapitalist. Så just nu sitter jag på med repliker som är så här. 1%, det här är en replik. 1% av världens befolkning äger 50% av alla världens tillgångar. Den klyftan kommer bara öka med tid. Därför att de inom den procenten kommunicerar med varandra.
Mm. Den procenten.
Den procenten.
Mm.
Och de äger 50% av jordens tillgångar. Alltså, vi är rätt chanslösa, tror jag. Vi lever alltså, i... Och jag är del av... Alla vi är del av ett superkapitalistiskt samhälle.
Mm.
Det är inte uppbyggt kring jämlikhet. Mm. Men sen kan vi... Jag hörde jag vet inte jättemycket om Olof Palme och hans gärning, men jag hörde någon säga att hans ledord var att nu lever det vi den tid vi gör det, låt oss göra det så värdigt vi kan. Det låter ju inte som i superhögt uppställda ambitioner, men jag tror det är ganska realistiskt att vi gör det värdigt, vi gör det, ja, vi gör vad vi kan. För nu är vi i det här systemet.
Och vi kan ju alla liksom göra något som någon annan klok sa.
Ja, precis.
Så att, vad tänker du att du gör? För att...
Ja, men jag var superfrustrerad 2015 när den här flyktingkatastrofen, som är en flyktingkatastrof för flyktingarna, började och som fortfarande håller på och som kommer fortsätta.
Mm.
Kommer växa med klimatkrisen. Den väckte ju stor frustration i många av oss. Och jag hade, det är ju det också, ett överflöd. Jag lever ju ett sånt extremt överflöd. Och därför så växer ju, tror jag, i de flesta människor en vilja att göra någonting.
Mm.
Så att då har jag börjat engagera mig i WaterAid. Så jag är deras ambassadör sedan 2015. Och jag tog den frågan därför att den är så basic. Vatten, vi består av vatten. Vi måste ha rent vatten. Vi måste ha toaletter. Om man spenderar 4 timmar om dagen på att hämta vatten.
Mm.
Och det vattnet inte ens är rent. Och det är det du kan ge dina barn. Då kan du inte idka jordbruk, börja öppna en affär eller göra någonting.
Mm.
Så därför valde jag den frågan och därför så... Ja, så känns det... Det är någon slags ordning i mig att jag har valt någon sån här basic fråga som kan göra skillnad på sikt. Och den frågan är också väldigt mycket kopplad till flickor och kvinnor. Därför att i de flesta länder så är det kvinnor och barn som bär vatten. Många flickor får inte gå i skolan när de får mens för att det finns inga toaletter, inget vatten.
Mm.
Jag har varit med WaterAid i Kambodja på en by. Mitt i Mekongfloden ligger den. De dricker sitt vatten ur Mekongfloden. De har inga toaletter, så de gör sina behov i skogen. Så kommer det regn, det åker ner i floden. Vi var i deras skola, jag hade med mina barn. Och den skolan har inget vatten. Alltså inte ens, alltså inget vatten. De har ingen toalett. Och barnen får ingen mat under hela skoldagen.
Mm. Snacka om att vi är privilegierade.
Ja, och då känner man så här, löser man vattenfrågan för dem så kan tjejer som får mens gå i skolan. De barnen kan inte vara uttorkade och ha diarré när de ska gå i skolan. Och de får kunskap och de kan föra landet och sin samhälle vidare. Så det känns... Jag är glad för att jag hittade den.
Ja, vad härligt. Och att du liksom också har sett det och upplevt.
Ja, och att de jobbar med...
Vad det gör om man kan hjälpa dem liksom.
Ja, alltså det hemska är att rent teoretiskt skulle det gå att lösa till 2030.
Mm.
Det finns det bevis för. Men det gäller att ledarna i världen bestämmer sig för att göra det.
Mm.
Så min förhoppning, kanske naivt, men jag tycker om naivitet. Jag tror naivitet kan göra skillnad. Att tänk om det kunde bli så att världsledare ser det som en skam att deras folk inte har vatten och toaletter.
Mm.
Då skulle det ju lösa sig på en
kvart.
Ja,
verkligen.
Om det blev lite mellan ledarna så här, va, har inte du fixat det med ditt folk? Gud, vad pinsamt. Alltså det skulle vara så...
Om vi kunde få till det istället för världskrig och annat.
Istället för att man ska tuppa sig med vilka vapen man har.
Liksom. Ja. Okej, vi har mycket att göra där. Men härligt att höra att du engagerar dig i den frågan också.
Mm.
Du, tillbaka till dig, tänker jag. Och jag är nyfiken på att höra vad du säger själv. Om vad tror du det är som har präglat dig mest till att bli den du är idag?
Mm-hmm. Oj, vilken spännande
fråga. Den är väldigt stor fråga, men den får alla som är med här.
Jag tror, apropå det vi har pratat om idag, som säkert många människor skulle säga så här, fy fan vad hon är PK och sånt där. Allt det där, det tror jag har jättemycket hemifrån. Mina föräldrar är från Norrland, där det har varit mycket religion och liksom fokus på att vara en anständig person och så. Det tror jag har format mig.
Så värderingar?
Ja, men liksom, värderingar så där har jag fått jättemycket hemifrån. Eller från uppväxten. Sen den andra sidan som är en slags... Ja, jag kan vara rätt gränslös konstnärligt liksom helt släppa allt det där.
Mm.
Var har jag fått den ifrån? Jag är nog bara så, tror jag.
Fantasi och kreativitet och sånt där tänker man ju såklart att det är väldigt viktigt. Och
ja, jo, men det är nog den sidan också.
Mm.
Och den har jag alltid funnits och den har ju varit en, alltså till att börja med, ganska jobbig sida att vara med. Om man lever i ett väldigt normativt samhälle på landet och försöka, alltså jag har använt otroligt mycket kraft till att försöka vara någonting som jag inuti inte riktigt har känt att jag är.
Nej.
Så att jag tycker
försökt rätta dig i ledet.
Liksom, ja, försökt rätta mig i ledet. Liksom. Mm. Och jag är ju fortfarande, jag är ju säkert utifrån en extremt duktig flicka. Liksom.
Mm.
Men att ha hittat ett jobb där jag kan få uttryck för det som egentligen är mycket mer än jag, det är jag ju väldigt tacksam för.
Vilka personer är det som har betytt mycket för dig? Och har du haft liksom mentorer? Och
min mamma pratar jag ju jättemycket med. Hon är ju otroligt klok, smart och omtänksam människa. Hon är ju en sån förebild, min mamma. Hon har, alltså, vi pratar ganska ofta om det. Klarar man allt det hon har haft i sitt liv, så, och med den bravur som hon gör. Ja, men det är helt fantastiskt faktiskt.
Mm, vad gjorde hon då?
Nej, men alltså, hon har uppfostrat, varit ensamstående mamma, samtidigt chef, sjuksköterska, jobbat fulltid, haft en, hade en, min pappa var ju sjuk i alkoholism.
Mm.
Hon har förlorat ett barn på det mest fruktansvärda sätt man kan göra. Mm. Hon har, ja men hon klarat allt det och ändå kunnat vara en förebild. Det är faktiskt fantastiskt.
Mm.
Ja men hon, så ja, mycket att tacka henne för.
Ja, det låter det som.
Mm. Det är också en förebild vad det gäller karriär. Att hon, trots den här situationen som var rätt tuff, så hittade hon, dels byggde hon liksom upp sitt liv, och dels så gjorde hon en karriär och skaffade sig positioner och kunde hitta ett kreativt och roligt jobb utifrån den situation hon var i. Det var väldigt inspirerande att se. Det tror jag betyder mycket, apropå karriär och kvinnor, att se andra kvinnor ta för sig och gå framåt. Det är jätteviktigt.
Verkligen.
Mm.
Det är det vi, det är det jag jobbar med.
Ja, men jag vet. Hon och du skulle passa så bra ihop alltså.
Vad roligt. Ja. Ja, men och nu är du en förebild som går i bräschen här för kvinnliga ledare i din bransch.
Ja, jag hoppas det.
Det är liksom, jag skrev det till dig också, så här, pay it forward, det pratar vi jättemycket om. Att om vi kan skicka vidare grejer till de som kommer nu, så kanske de kan komma på grejerna lite snabbare än vad vi nu.
Ja, men precis. Ja.
Är det någonting annat som du tänker på som har betytt mycket för att du är den du är?
Jag är intresserad just nu av vad som, det, för det är så svårt att säga varför blir jag som jag är. För att ju mer man läser om gener och arv och så är det så stor del. Och när jag tänker på, jag tror att om jag hade levt för 100 år sedan skulle jag aldrig haft de här möjligheterna. Både som tjej, men också rent om vad det finns för hjälp för hur man är.
Mm.
Om man inte passar in exakt i mallen på alla sätt.
Mm.
Så att det har ju präglat mig att jag lever i den här tiden när det finns allt den här bra hjälpen att få. Mm. Och all den här kunskapen.
Mm. Men vem är du mest lik om du tittar på arvs?
På arvsmässigt?
Mm.
Jag är nog väldigt lik min pappa i konstitution liksom.
Mm.
Så då har det varit så himla bra att jag fått kolla på min mamma. Mm. Blev bra kombo, tror jag. Min pappa hade fantastiska egenskaper.
Mm.
Man är ju aldrig bara en sjukdom.
Nej.
Han var ju liksom en urkraft och en charmör och en fantastisk person.
Mm.
Men det är en väldigt tydlig kombination av de här två elementen.
Mm.
Mm. Det är ju väldigt svårt. Det är ju alla delar som präglar. Jag kan inte säga att det är en sak sådär.
Nej, så är det ju. Det är ju förstås, och den där hur många procent som är arv,
ja,
hur mycket
precis.
Som är miljö. Den och kan vi ju hålla på kanske och forska i ett tag till, tror jag. Det är nu väldigt individuellt också.
Jo, men det är också tur. Jag menar, hade inte till exempel allt det här med bron och det hänt, så hade jag inte haft en position idag när jag hade kunnat göra en massa saker som jag tycker är kul och som jag tycker är viktigt.
Mm.
Och det handlar ju inte bara om mig, det är ju massa saker som ska stämma.
Ah.
Så att det är tillfälligheter också.
Ja. Du, när vi pratar livet i stort då, du lever i en familj, du har två barn,
Ja, det ser så perfekt ut.
Det ser verkligen
perfekt. Alltså, det, jag är så perfekt.
Ja, och din man?
Ja, han är präst.
Ja, mm. När träffade du honom?
Han var skådespelare förut och vi träffades när vi båda gick på teaterhögskolan.
Mm. Mm. Har han utbildat sig till prästtid senare?
Senare, ja, precis.
Då ser man framför sig att det är väldigt fina, djupa samtal hemma.
Det är berikande att bra, vara bredvid någon som är i en helt annan sfär och en helt annan verklighet. Det är ju ganska... Ja, men det är, ja, det är berikande.
Men ni träffades på jobbet alltså?
Vi träffades på jobbet. Men jag älskar till exempel att höra på griftetal som han skriver.
Mm.
Det är det är bra att tänka på döden ibland.
Du, jag har ju ett område som jag brukar prata om som heter emotioner.
Mm.
Som just handlar om de här lite mer inneboende, så här, när vi har de här känslor... spröten framme, som när var du arg senast till exempel?
Du, det var igår.
Det var igår, ja.
Mm. Ska du föra?
Ja.
Jag tackade nej till ett jobb.
Mm.
Jättetrevligt, förklarade att jag kommer tyvärr inte kunna träffa mina barn på 3 månader om jag ska få ihop allt där. Jag måste tyvärr tacka nej. Då fick jag ett svar som var fuck.
Nej.
Bara det. Jo, som ni regissör. Bara det.
Otroligt.
Ja, jag blev inte så arg. Jag skrattade faktiskt, men jag blev också arg.
Ja, med all rätt.
Vi har lite att jobba på.
Var det i skrift? Eller?
I skrift, som ett sms. Fuck.
Oh.
Tänk, men om man översätter det. Du smsar till mig. Jag kan inte komma. Knulla, svarar du. Det är helt surrealistiskt.
Ja. Och det är liksom ett professionellt sammanhang.
Ja, stenhårt professionellt.
Ja,
så kan det gå.
Den branschen du är i.
Vi har lite att jobba på.
Ni har lite att jobba på.
Ja,
okej. Okay, så det var med all rätt.
Ja.
Mm. När var du glad senast då?
Nu, jag tycker det här är kul. Mm.
Och ledsen? Så att du grät?
Jag var, alltså första veckorna på corona, då var jag så ledsen. Mm. Jag grät jättemycket. Mm. Och jag hamnade i skräck. Alltså man vet ju inte hur man ska reagera. Jag blev skräckslagen. Och liksom, tycker att det har varit en sorglig period på det sättet.
Mm. Och då hade vi ju lite kontakt, du och jag.
Mm.
Kom ihåg att du berättade om en episod när du hamnade på en parkbänk.
Ja, just det. Alltså det var någon av de första veckorna när allt briserade. Så gick jag ut och gick min vanliga promenad. Då kom det en man, och jag känner ju när någon känner igen mig och inte. Han kände inte igen mig. Mm. Men han bara... Så här, kan vi sitta här på bänken? Jag behöver, kan kalla det för fikapaus. Ja, okej, okay, sa jag. Ja, och han såg ut som, alltså, han såg ut som en man som jobbar på Stureplan.
Mm.
Med portfölj och allt. Så sa han så här, ja, nu är det så här att jag är 4000 kronor ifrån att hela mitt bolag här sätts i konkurs. Och ja, jag har tagit alldeles för stora risker och ja, jag vet inte vad jag ska göra. Och, alltså han... bara välde ut sånt mörker och sån rädsla ur honom.
Mm.
Så jag satt där ett tag med honom, vad ska man göra? Men,
du bara satt bredvid honom där och...
Ja, vad ska man säga liksom? Det går ju inte att... Efteråt blev jag så här, jag som också till och med har gjort det där programmet om självmord, så här, jag borde ju kollat mer med honom hur illa det var, men tyvärr hade jag inte närvaro nog att göra det, men tänk på att det är nog många som har haft väldigt, väldigt tuff period.
Ja.
Eftersom så mycket bygger på att allting ska gå framåt och ha tillväxt och gå som vanligt. Och, ja.
Ja. Ja, men verkligen. Det har satts på sin spets så himla mycket grejer.
Alltså, ja.
Ekonomin och hur vi lever våra liv. Och, alltså, det är en del också bra saker tycker jag som händer, att vi kanske också reflekterar över de sakerna som vi tar för givet i vanliga fall.
Mm.
Man kan vara tacksam.
Ja, men nu vet jag också något som jag... Nu vet jag när jag började gråta senast på riktigt.
Mm.
Och det var ett reportage i DN. Där det var en kvinna som man följde som hade sagt att jag vill inte följa med ambulansen. Hon hade fått corona, men hon ville vara hemma och dö hemma. Så fick man följa henne, och det var så otroligt existentiellt att se hennes... När hon pratade med personalen, de hade filmat det.
Mm.
Och så... alltså det blev så otroligt nära döden och livet. Det var... vackert och gjorde ont.
Mm. Mm. Men har du extra lätt till att få kontakt med dina känslor, tror du? Eller är det något du har fått jobba med?
Nej, jag har otroligt lätt att få kontakt med känslorna, men jag är inte så bra på att hålla... Jag gråter inte så ofta. Så jag har varit rätt bra. Jag har gråtit mer än vanligt den här perioden. Faktiskt.
Bra.
Ja, det är jättebra.
Nej, men det är ju verkligen, det är ju faktiskt en kemisk reaktion som också
jätteviktig.
Är bra.
Ja. Nej, men jag är nog så prestationsinriktad liksom, så att jag sällan tar mig tid till det där.
Mm.
Men det är bra.
Ja, bra. Gråt mer.
Ja.
Du, Sofia, vi börjar närma oss slutet här. Men jag tänkte, men hur summerar vi det här då? Och jag tänker att det är oftast ganska kul att summera utifrån vad du vill skicka med. Och då, ibland så brukar jag tänka så här, okej, men om du försätter dig i att Sofia är 20.
Mm.
Och så ska du ge dig själv de lärdomarna som du har nu till henne.
Då ska jag säga så här till henne. Du behöver inte vara rädd. Och det säger jag fortfarande till mig själv, Sofia. Du behöver inte vara rädd.
Mm.
För det är så tydligt nu när jag börjat ge mig in mer i den skapande processen från ett annat håll.
Mm.
Att det är lätt att tro att alla andra har sån otrolig koll på saker och ting. När det egentligen, alltså, jag får mer och mer syn på att det är ju en process överallt. Mm. Och alla känner sig för och... varför skulle inte jag kunna få vara en del av de som gör det?
Är det något mer som skulle jag säga?
Våga vara nära andra människor. Det är också, för jag tror att jag ägnade mig ganska många år åt att försöka vara, cool. Och det var så värdelöst och meningslöst. Så att det lägg ner det lite tidigare. Men det kan vara kul att försöka vara cool några år där i ungdomen, men lägg ner det fort. Man förlorar bara massa närhet och värme liksom i livet.
Vad var det som var förlösande för dig, tror du?
Jag tror att det var att det inte höll längre att försöka vara cool. Mm. Och också att om man ska vara... Jag minns det, för jag sprack i scenskoleprovet, sista provet, att de var så här... Ja, men, för jag, när de höll på med mig så här, men du måste sluta röka, du måste börja leva så och så, så var jag ganska bara, ah, men fan, det skiter väl jag i. Alltså jag var liksom tuff, tyckte jag då. Ja, tyckte jag. Men ganska snart inser jag, ska jag gestalta människor på riktigt, så måste jag våga vara sårbar själv. Så det är coolt att inte vara cool.
Precis, det är coolt att vara sårbar, är ju verkligen tidens melodi nu faktiskt.
Ja, det är skönt. Tack och lov.
Det fortsätter vi med, tycker jag.
Yes.
Tack snälla Sofia för att du har varit med här.
Tack.
Hoppas att du gillade det här avsnittet. Stort tack till dig som har lyssnat på mig och min gäst Sofia Helin. Och tack för att du har lyssnat på Karriärpodden även det här året. Och jag kan redan nu hinta om att nästa år, då händer det grejer. Nytt koncept här i podden på gång och även en stor nyhet inom Women for Leaders. Glöm inte att prenumerera på Karriärpodden i din podcast-app så du inte missar när nästa avsnitt kommer. Men det var allt från mig den här gången. Jag heter Eva Ekedal. Vi hörs snart igen.